Då säger vi hej och välkomna till kvällens avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com. Där man alltså för övrigt också kan läsa våra blogginlägg och lite annat smått och gott. Och med mig idag har jag precis som vanligt Måns Karlsson.
Mm, idag igen.
Mm. Han har repat sig från den tuffa helgen i Örebro.
Ja, det har jag gjort, det har jag gjort.
Jajamän, och Hannes Feldin, värden i Örebro, bör väl även han finnas med?
Det gör jag, det gör absolut. Du.
Perfekt. Och vi ska väl inte fastna i liksom konstgjorda trevligheter, tänkte jag säga, utan vi hoppar väl direkt in i kvällens första ämne istället. Och vi tänkte köra igång med lite landslagsfotboll. Och det kan väl knappt någon ha missat att det är landslagsuppehåll just nu. Och vi kan redan nu varna er för att det kommer att bli en hel del landslagsfotboll i det här avsnittet. Och senare i veckan kommer vi till och med komma med ett extra avsnitt för att prata lite annan fotboll också. Och då kommer vi fokusera helt och fullt på Allsvenskan som drar igång nästa helg. Men åter till landslagsfotbollen alltså. Och det första ämnet handlar egentligen lite om landslagsfotbollens framtid. Och fotbollen generellt runt om i världen. Den ser ju väldigt annorlunda ut idag gentemot för en herrans massa år sedan. Och frågan egentligen med tanke på den inställning som ändå börjar liksom växa upp mot eller ploppa upp här lite runt om i landet och runt om i världen mot den moderna fotbollen. Kommer det här någon gång att påverka vår syn på landslagsfotboll? Och vad kommer hända med den om 20 år så att säga? Måns Karlsson, skulle du säga att det finns att landslagsfotbollen ligger i farozonen?
Nej, jag tycker inte landslagsfotbollen ligger i farozonen. Det finns väl två saker som jag ser som skulle kunna hota landslagsfotbollen. Och det är ju dels att klubbar kommer börja kliva in starkare, som de redan nu börjar gjort, att det är väldigt storstjärnorna spelar väldigt sällan träningslandskamper nu för tiden. Vi ser imorgon ska inte exempelvis liksom Zlatan finnas med för Sverige, för det här är Champions League och de matchas ju väldigt hårt. Och det är ju, det som skulle kunna hota landslagsfotbollen är om klubbarna går in och bestämmer för mycket. Att de kanske får inskrivet sina kontrakt att de inte behöver spela landslaget och sådana saker. Och då försvinner ju lite grann skärmen. Och ett annat hot som kanske inte är så troligt nu, men som skulle kunna bli troligt sen, det är ju, vi har sett det framförallt i friidrotten, att de här rika nationerna köper upp de som inte platser i de andra lagen och försöker göra någon sorts eget landslag utav det. Jag vet att Bahrain har gjort det, Qatar har gjort det i friidrotten. Mm. Det skulle också kunna vara ett hot om det kommer till den nivån. Det är väl inte helt otänkbart att Qatar kommer med ett landslag bestående av ett gäng halvbra brassar någon gång i framtiden och kan hända sig på hyfsad nivå. Men jag tror inte att, alltså landslaget är så pass speciellt, så jag tror jag har svårt att se att det kommer, alltså jag tror att prestigen kommer alltid finnas kvar där. Jag har svårt att se att man ska kunna rubba landslagsfotbollens status faktiskt.
Mm. Ett tredje och kanske ännu större hot är ju som vi varit inne på flera gånger också, som jag vet att ni båda är stora motståndare av eller till. Och det är ju det man håller på att göra nu med till exempel EM, att man ändrar om upplägget på en tidigare väldigt älskad turnering. Och istället för att lägga den i ett enda land eller möjligtvis två värdland, så sprider man ut det på hela Europa. Och det här, det känns väl också som ett litet hot mot landslagsfotbollen i dess nuvarande form i alla fall.
Ja, alltså, det är inget hot mot landslagsfotbollen som sådan, utan som Måns är inne på, så tror jag också att landslagsfotbollen kommer ju stå väldigt stadigt i framtiden också. För det är så pass mycket prestige och vad ska man säga, nationell stolthet inblandat, så det är absolut inget. Det finns inte på kartan. Landslagsfotbollen kommer tappa i status kommande tiden. Däremot så kommer de här förändringarna från exempelvis UEFA gällande EM att påverka det hela väldigt negativt. För det kommer liksom att urholka EM som turnering. Och ja, allting har att göra med att UEFA och deras investerare vill tjäna mer pengar på spektaklet. Och det är därför som det nu kommer vara 24 länder i turneringen. Och det är därför som turneringen kommer gå över hela Europa. Och det är ju tragiskt att det finansiella tänket har tagit över även inom landslagsfotbollen, som ju genom historien har varit, vad ska man säga, syftet har ju varit att det ska vara, att det ska handla om ja, att visa upp sin nation på den, ja, för omvärlden genom fotbollen. Och det har inte handlat om att det ska vara några finansiella syften inblandade rent historiskt. Men
nej.
Så som du är inne på, så kommer det här att förändra landslagsfotbollen på så vis att det kommer bli ett helt annat sätt som den styrs igen. Det kommer bli ett mycket mer finansiellt tänk, och det ser vi också på träningsmatchen, att man väljer motståndare som kan locka mycket åskådare, och man väljer även, som exempelvis Brasilien, att lägga träningsmatcher i Kina, i ja, Qatar och andra länder.
Idag spelar de ju en vänskapsmatch på Stamford Bridge mot Ryssland. Exempelvis.
Ja, precis. Allt för att locka åskådare och tjäna så mycket pengar som möjligt.
Men du är inne på det här att EM ska spelas ut, och det är klart att det blir ett hot. Men EM kan man ändå någonstans klara sig utan, så länge som vi fortfarande får ett VM som sköts vettigt. Men nu när de har lagt det i Qatar exempelvis, så börjar det gå mot samma håll där. Men någonstans är det så att jag skulle kunna offra ett EM för att få ha ett ordentliga VM i ordentliga länder. Att spela VM i England eller USA som det var 94, eller alltså den typen av länder. Då hade jag absolut kunnat klara mig helt utan EM. Men nu är risken att, eller det går ju mot den utvecklingen, att även VM kanske på sikt kommer urholkas när det läggs i länder som Qatar. Det riktigt som att det, eller det, ja, det kan mycket väl bli ett vinter-VM exempelvis. Och vem vill kolla
det
fotboll?
Går ju tyvärr allt mer mot det.
Ja, och vem vill kolla på fotbolls-VM i januari? Visst, fotbolls-VM är alltid fotbolls-VM, men det är ungefär som att de skulle lägga ett vinter-OS i, eller ett sommar-OS i Qatar, och ha det i januari. Liksom. Det skulle inte heller gå. Så att,
nej.
Det går ju tyvärr mot fel utveckling, men
men då får man ju
vara som prestige, så att jag tror att landslagsfotbollen kommer överleva det mesta ändå.
Ja, det är ju ändå, landslagsfotbollen är ju ändå en av grundpelarna i fotbollen. Det råder ingen tvekan om. Och precis som ni säger så ligger det ju prestige i det. Men, återigen, både förändringen av EM och att VM då läggs i ett land som Qatar, det är ju inte direkt, precis som ni säger, känns inte direkt främjande för landslagsfotbollen. Och skulle det här ske en och två och tre och kanske fem gånger till, var hamnar vi då? Kan vi då hamna i att landslagsfotbollen helt enkelt tappar i anseende? Eller så långt bort den risken?
Ja, alltså, jag vet inte. Det är svårt att spekulera så pass långt fram i tiden. Men alla möjliga utvecklare är ju tänkbara. Men jag tror att att landslagsfotbollen har så pass stark prestige och så pass stark, vad ska man säga, social status att stå på. Så att jag tror inte att det är någon större risk för att prestigen och äran att få spela för ett landslag kommer att försvinna inom en överskådlig framtid. Men det är absolut inte sunt för landslagsfotbollen att den här utvecklingen sker som vi ser just nu. Med att länder som exempelvis Qatar får turneringen, och att på ett VM, att ett VM i fråga kommer läggas mitt i vintern. Det är ingenting som direkt gynnar fotbollen som jag ser det. Men jag tror att det kommer krävas väldigt mycket för att landslagsfotbollen ska dö. Ur en, vad ska man säga, prestigeanseende.
Ja, så vinna VM-medalj i fotboll, vinna VM-guld i fotboll är ju fortfarande det överlägset största man kan göra. Det är ju ingenting som ens är i närheten. Vinna Champions League, visst, det är ju stort, men det finns ju ingenting som är i närheten om att vinna ett VM-guld.
Ja, det skulle väl vara klubblags-VM i så fall.
Ja, precis. Precis, det skulle väl vara det då. Nej, men så att det är väldigt långt bort i alla fall. Att landslagsfotbollen ska urholkas och tappa intresse.
Så. Däremot någonting som skulle kunna vara väldigt skadligt på väldigt snabb, med väldigt snabb effekt, vore om de fick för sig att lägga VM med jämnare mellanrum, exempelvis med 2 års mellanrum eller 4. Det vore förödande.
Håller med.
Ja, det är jag säker på.
Men det kommer de nog inte göra så länge som ett EM finns också, för då, klubbarna tillåter inte det. Kommer inte tillåta att de ska iväg, deras spelare ska iväg varje sommar.
Nej.
Och få en veckas vila istället för en månads vila, eller vad de nu har i de här större ligorna. Så det kommer nog, jag har svårt att se det hända så länge som EM finns kvar.
Nej, och det är ju det som hänt med afrikanska mästerskapen också, att man fått lägga om det. Istället för att spela varje år så har man ändrat till vartannat, är det väl det? Så att, ja, men då har vi väl konstaterat att det finns en viss risk, men den ligger ganska långt i framtiden, hoppas vi. Och att så länge det inte vansköts helt åt skogen, så att säga, eller helt och hållet, så kommer så länge, eller så kommer det fortsätta ha sin status, mycket tack vare världsmästerskapet egentligen. Som, precis som du säger, är ju det största man kan vinna. Det råder ingen tvekan om. Men bra, men då har vi väl inlett diskussionen, eller landslagsdiskussionen, lite smått. Och då tänkte vi väl fokusera på våra svenska krigare. Eller vad säger du, Måns?
Ja, det är inte så stort steg nu. Vi ska blicka tillbaka och snacka ner, kanske dra upp någon eventuell frustration som finns inuti kroppen om den väldigt lite märkliga matchen vi ser mellan Sverige och Irland. Så vi fick se att Irland som gick ut med full offensiv första 10 minuterna och som sen inte gjorde så mycket mer resterande 80. 0-0 mot Irland hemma. Många sa att det skulle vara ett fiasko. Jag själv har tippat på förlust, så att jag var ändå inte alls så missnöjd, men hur missnöjd jag skulle vara med den här matchen. Jag tror att ändå att Hannes är en sån som skulle kunna vara, se det positiva med, trots 2 förlorade poäng på Friends Arena.
Ja, men jag var ju, som ni säkert märkte, jag kontaktade ju kort efter matchen, i alla fall Måns, och var tämligen nöjd med 0-0 mot Irland. Något som inte alla kanske var överens med, som jag framförde mina åsikter till. Men 0-0 mot Irland, måste jag säga att ändå, Irland är ju en stark konkurrent till andra platsen, som man får säga att Sverige slåss, och för Tyskland kommer såklart att vinna den här gruppen. Det råder ingen tvekan om, för Tyskland vinner ju matcher mot lag som Sverige inte klarar att vinna mot, exempelvis Irland.
Ja, att Tyskland ens tappar poäng i den här gruppen är förvånande, får man säga.
Ja, precis. Men ja, 0 mot Irland får ses som ett fall framåt, med tanke på att Sverige höll nollan, vilket vi har haft problem med senaste tiden, får man ju minst sagt säga. Och det kändes även som att, med tanke på hur matchen utvecklades, så var det ju ingen större katastrof att vi fick med oss 0-0 i bagaget ut från matchen, så att säga.
Nej. Ja. Men ja, exakt som du säger, Hannes, som matchen utvecklades, så var ju 0-0 inte helt dumt. Det, som Kim Källström sa efteråt, att vi kanske till och med skulle vara lite halvnöjda med att Irland inte kontrade in 1-0. Nu fick vi ändå med oss en pinne. Samtidigt så tycker jag det är en lite halvskrämmande inställning det där, att man möter Irland hemma i ett VM-kval i en väldigt viktig match, och har ändå liksom en slags inställning efterhand som liksom säger att det är lite sådär, ja, det är ändå helt godkänt att ta en poäng hemma mot ett lag som Irland, tycker jag egentligen inte.
Ja,
att
men
vi ringar Irland väldigt mycket. Det var ändå 8 spelare som spelar Premier League i startelvan, och alla är ju ordinarie.
Precis. Jo,
och det är 3 som spelar i andra ligan. Vi har också en spelare som spelar i andra ligan. Vi hade haft Martin Olsson som spelar i andra ligan, som är given i vår startelva, som var skadad. Alltså vi är inte på så mycket högre nivå. Vi hade en spelare från...
Nej, Sverige är ju, man överskattar nu Sverige också.
Man gör det som svensk.
Men sen så ska man ju heller inte... Alltså det är viktigt att komma ihåg att gruppen är inte så särskilt enkel. Tyskland är bra. De är rustbra. De är i en egen division. De är inte ens med i... Det är inte ens lönt att prata om och ta första platsen. Nej. Utan den är ju helt vigd åt dem. Så att det blir ju en kamp om andra platsen såklart. Och Österrike är liksom... De ska man inte skoja bort hur som helst. Och samma med Irland, precis som vi säger. Men ska man då ta andra platsen där, så har man ju inte riktigt råd att gå runt med en inställning där det är okej att skapa så pass lite som det ändå faktiskt var mot Irland hemma.
Ja, vi har ju fortfarande egna händer. Vinner vi de resterande 6 matcherna?
Jo, men det där är ju ett jävligt tråkigt uttryck.
Eller åtminstone 5 av dem förlorar mot Tyskland, så kommer vi fortfarande ta andra platsen. I och med att Österrike tappade
sina pengar. Vi kan ju till rätt sätt ta första platsen också. Vi har
men då måste vi ta in massa mål i målskillnad också. Så det är ytterst liten.
Nej, det behöver vi inte. Det räcker ju att vi vinner resten av matcherna.
Nej.
Jo,
det kanske gör. Ja, det stämmer.
Eftersom att vi har Tyskland.
Men. Jag någonstans tycker jag ändå att man får ändå tänka att vi har en bonuspoäng i handen, så att säga. Så jag tycker inte att en poäng är så fruktansvärt dåligt.
Ja, du menar från Tysklands matchen.
Ja, det är ju en bonuspoäng vi har.
Det kan man väl säga.
Så att vi har det fortfarande i egna händer. Därför tycker jag ändå att jag förstår spelarnas inställning någonstans ändå, att de inte, de var ju besvikna med deras insats, med all rätt, för det var inte en bra match. Men jag kan inte förstå Kims uttalande, för det här kändes som en, det är en liten,
mycket kan man säga om Kim Kjellström också, men det känns inte som någon vidare hänförare. Det är inte den jag skulle, det är inte hans korg jag skulle lägga mina ägg i, så att säga. Men det är ju bara min högst personliga åsikt, och det kan vara irrelevant i sammanhanget, jag vet inte. Men det som skrämmer är ju att det var så otroligt uddlöst och dåligt, dåligt spel rakt igenom. Det fanns ju väldigt få glädjeämnen. Vi pratade lite om det här tidigare, och liksom att Tobias Hysén var klart bästa svensk i första halvlek, lite tillsammans med Kasia Niklić. Det är ju inte bra, helt enkelt, att en sån spelare ska få vara bästa svensk. Det är inget friskhetstecken, tycker jag. Och det skrämmer lite inför fortsättningen av kvalet. Och det är egentligen
ja, men alltså, så dåliga som Sverige var i fredag, så dåliga spel, så dåliga är ju inte Sverige. Nej. Det vet ju alla om. Så det
finns ingen anledning att
sitta och, ja, men det finns ju ingen anledning att sitta och spekulera att Sverige ska göra en lika uddlös insats igen. För det går inte att vara, det går inte att skapa sådär lite målchanser i två matcher i rad. Det går inte att vara sådär, det går inte att vara sådär uddlös i två matcher i rad med den offensiv som Sverige har i vanliga fall. Så däremot så, Irland är ju ett otroligt skickligt lag rent taktiskt, och de fick ju matchen precis dit de ville. De gick in för att få med sig 0-0, det råder ju ingen tvekan om det, och det gjorde de jävligt bra. Och sen att Sverige stod stilla och kollade på varandra och inte tittade på ett skit, det gjorde ju Irlands jobb så mycket enklare. Men något jag inte förstår efterhand är ju föraktet mot den här poängen från svenskar och från media, för liksom, den här poängen är otroligt viktig i slutändan, och det spelar ingen roll liksom hur man tar poängen. Det handlar om att ta poängen som krävs, och att ta poäng mot Irland som vi ligger före i gruppen redan nu och som kommer med oss slåss om andra platsen. Det är en otroligt viktig poäng att ta med sig inför kampen om andra platsen. Och nu ska vi möta Österrike både hemma och borta.
Mm.
Och tar vi, låt säga,
fyra
poäng mot Österrike, då ser det plötsligt jävligt bra ut, rent ut sagt. Mm. Och så jag förstår inte den här, ja, föraktet man ser mot den här poängen mot Irland liksom. För
förlorar vi mot Österrike så ser det jävligt illa ut.
Men vi förlorar inte två matcher mot Österrike.
Nej, men
tar vi en poäng på två matcher så ser det jävligt illa ut mot Österrike. Eller
absolut. Det hade det gjort oavsett om det hade vunnit mot Irland. Har man tagit en poäng på två matcher mot Österrike, så kanske man ändå inte är det där bra laget som ska kunna gå till VM ändå. Känns det ändå som. Så då är det snarare där vi tappade det, och inte mot Irland i så fall, känner jag.
Mm. Nej, väl, ja. Poängen, alltså, det, så som matchen utvecklade sig, så blev det ju så här efterhand, så ser man det snarare som att vi lyckades, vi lyckades nästan vinna en poäng snarare än att förlora två.
Mm.
Och det känns ju, det är det jag, liksom, det är det som inte känns helt rätt. Och sen så visst, det är möjligt att det kommer, som du säger, det är en viktig poäng och det kommer liksom räcka i slutändan om vi bara sköter våra kort rätt. Men man, det fanns ju ingenting, verkligen ingenting man kan bära med sig från matchen och liksom ha med sig in i nästa omgång.
Ja.
En håller nolla.
Exakt. Vi har släppt in 9 mål våra 3 senaste matcherna.
Jo, fast det läget Robby Keane hade precis i början.
Ja, att hur
annorlunda hade det inte låtit. Det
gjorde lite. Ja, men nu händer det ju inte.
Att det var instabilt bakåt syns ju inte i statistiken. Att kunna solsera med en hållen nolla för svensk del kommer betyda mycket.
Det är ungefär att säga, hur annorlunda hade det låtit om Rasmus Elm hade satt sitt skott i sista sekunden och hade vunnit med 1-0, hade ingen tänkt på att det hade varit uddlöst de första 92,5 minuterna. Alltså nej, det tror jag inte.
Okay, så det är svenska, att det hade ni gjort. Men det är inte lika mycket.
Det är ändå lite samma sak man kan inte säga
Det som har varit den stora snackisen har ju varit att defensivt i alla fall, att vi är så otroligt tåla på fasta situationer. Mm. Och hade då Robby Keane gjort mål där, som han bör ju få den på mål.
Mm.
Så alltså snacket då förlorat, men vi hade ju förmodligen tryckt på ett annat sätt. Men förlorat teoretiskt sett mot Irland hemma med 1-0.
Ja. Hade förlorat
på en sån dålig markering. Det hade blivit ett jävla liv.
Exakt, men i och med att
det är så små marginaler, som en klok man sa i en krönika för något
år sedan. Jo, men det är klart, hade vi förlorat mot Irland då är det klart att det hade blivit ett annat liv. För då hade vi förlorat mot Irland. Då hade vi tappat att vi har i greppet om andra platsen.
Jo, förlorat. Men det var ju väldigt nära.
Absolut, men det var också nära att vi vann i Kamerikerna.
Ja,
ja. Så att, jo, men...
Det kommer jag aldrig erkänna.
Så att jag tycker det där är onödigt att snacka om hade hänt. Vi vet,
det är, ja, det är liksom, det är en icke-diskussion. Mm.
Jag hörde något uttalande att det var skönt att vi hade fått ordning på fasta situationer defensivt. Så upplevde jag inte det alls under matchen.
Vi fick det successivt under matchen, det kändes någonstans om ändå.
Jo, men de hade ju inte så där jättemånga heller.
Nej, kanske inte. Men en grej
som... Men visst, Isaksson var ju en säkerhetsrisk precis som vanligt.
Nu är det hela kontext och
sånt. Ja, nu.
Men
den här satt helt sonika.
Om vi ska avrunda ämnet. Det som skrämde lite grann var att på presskonferensen efter matchen så sa Erik Hamrén följande ord att det var inte Rasmus Elms chans som var vår stora chans i matchen. Utan det var Kim Källströms frispark i den första halvlek. Den första halvleken, det var en inläggsfrispark från, vad var det, 40 meter. Som var vår farligaste målchans på 19 utom Irland. Och det är klart att det skrämmer och är inte något positivt inför framtiden. Att det är en sån frispark som är vår farligaste målchans på
19. Ja, nästan från mitt plan.
Ja, så att det skrämmer väl något, måste även jag erkänna.
Ja, att vi skapade tillräckligt med chanser för att vinna. Det såg alla att vi inte gjorde.
Ja, det räcker i för sig med en chans. Och sådana uttalanden gillar jag i och för sig inte heller.
Ja.
Men som jag var inne på så är Sverige ett mer skickligt lag offensivt sett än vad de visade för oss.
Ja, så är det ju. Men det gäller att så många matcher finns inte kvar och liksom...
Men samtidigt så lägger ju man upp en plan inför varje mästerskap man ska spela. Inför det kvalspelet så antagligen Hamrén rimligtvis sätter sig ner och tänker ut i vilka matcher han ska ta vilka poäng. Och då var antagligen Irland hemma en match där man hade kalkylerat med att en poäng skulle
ska räcka
i slutändan. Ska räcka i slutändan.
Och Tyskland borta skulle varit noll poäng.
Nej. Ja, precis.
Ja, och sen så lär vi inte klara den då, så det kan ju kvitta. Nåja, pessimismen flödar.
Flödar.
Och ni försöker ändå hålla en lite optimistisk ton, det gillar jag. Försöker hålla ner min negativa sida.
Men jag vill ha playoffet mot Spanien sen.
Jag vill se Albecks mål i repris.
Ja, precis.
Det är fotbollspår på hög nivå.
Ja.
Men nog om det. Vi kan inte sitta och prata om sådana saker här nu. Utan vi går vidare i programmet och kan väl konstatera att vi har pratat nog om landslagsfotboll för den här gången.
Ja.
Ja, alltså i det här avsnittet åtminstone.
Ja, möjligtvis svenska landslagsfotboll.
Ja, okej då. Ja, möjligtvis. Nåja, Bentner, vad har hänt i veckan?
Jo, nu ska du föra Simon. Nu ska vi prata lite landslagsfotboll här.
Jaha.
Det är nämligen så att Bentner var ju inte med efter sin rattfylleskandal. När Danmark mötte Tjeckien borta. Danmark hade ju bara 2 poäng sedan de första 3 matcher i kvalet. Och var ju tvungna att ta någon som helst chans på VM-platsen. Och mötte Tjeckien borta än på förhand. Ganska tuff match.
Otroligt tuff.
Ja. Nu är Tjeckien i och för sig inte vad de var för några år sedan. Men de gick ändå vidare från gruppen EM. Så att helt dåligt kan det vara. Och efter en målas första halvlek så vinner Danmark med osannolika 3-0. Varav ett av målen gjordes av Bentners ersättare Andreas Cornelius. Som är en 20-årig supertalang från FCK. Som förra säsongen gjorde 2 matcher i danska superligan och i år har gjort 20 matcher och 16 mål. Så alltså gått från att vara en absolut nobody till att gå in och föra Danmark ett stort steg närmare VM-slutspelet. Nu har man i alla fall hängt på med en plats. Och under matchen så twittrade Bente väldigt friskt och hoppades på sina landsmän. Så han har fortfarande
hjärtat. Han är en patriot.
Ja, han har fortfarande hjärtat patriot, kvar för laget trots att han inte får
med. Nåja, han vill bara åka till Rio.
Ja, precis. Ja, den historien vill man ju för sig inte missa. Det kan nog bli något alldeles extra om Danmark slår dit med Bentner i laget.
Ja, han följer med i truppen. Det råder ju inget tvekan.
Det gör han nog. Men han hade förmodligen inte spelat ändå i och med att han fortfarande är skadad. Men han är avstängd på ett halvår som sagt. Men de verkar klara sig bättre utan honom.
Han kommer antagligen missa nästan hela kvarvarande VM-kvalet. Ja.
Jo, men då kommer han ju tillbaka till VM, själva turneringen.
Så det kanske blir en diskussion i Danmark den här löjliga som fanns i Sverige för några år sedan att Sverige skulle vara bättre utan Zlatan. Kanske kommer en likadan löjlig diskussion i Danmark om det fortsätter gå så här bra för dem, får man säga.
Med betoning på löjlig.
Ja, precis.
Diskussionen är samma, lika löjlig som är Sverige bättre än andra, utan Anders Svensson.
Ja, precis.
Det är vi väl knappast. Nåja, det ska vi definitivt inte prata om nu.
Nej.
Men det var väl nog om Bentner för den här gången.
Ja, nu är det inte så mycket landslagsfotboll kvar i den här podden, Simon.
Nej.
Du kan andas ut.
Jag håller andan de sista minuterna också. Men ja, nästa punkt bör väl vara veckans godbitar. Vad finns det som man absolut inte får missa egentligen, Hannes?
Ja, om vi då flyttar fokus till klubblagsfotbollen och den helg som väntar där, så bjuder ju Italien och Serie A på stormöte på lördag, påskaftondagen till ära. Derby d'Italia och det är Inter mot Juventus på San Siro klockan 15.00 och matchen går på TV4 Sport Extra. Inter som vann bortom mot Juventus i höstas. Väldigt sensationellt får man lov att säga. Och det var ju när man med 3-1 och det var matchen som bröt Juventus mycket, mycket långa förlustfria svit i ligaspelet. Rent historiskt har ändå Juventus varit har ju Juventus övertaget senaste åren. Men ja, återstår att gå på lördag. Inter har ju en otroligt svag form i ligaspelet och ja, bör ju vinna om man ska haka på i Champions League-striden. Senare på dagen så är det match i Bundesliga. Även det är stormöte och då är det FC Bayern mot Hamburger SV klockan 18.30. Den matchen går på Eurosport 2. Och det är ett Hamburger som jagar Champions League-plats frenetiskt. Man har inte spelat Champions League-fotboll sedan 2007. Samtidigt som Bayern leder ligan med 20 poäng och har ju säkrat titeln kan man ju säga. Men man vill hålla ången upp inför Champions League-kvartsfinalerna. Och i matchen, mötet i höstas i Hamburg så vann Bayern med hela 3-0. Så det är antagligen ett revanschsuget Hamburg som vi får se på Allianz Arena. Sen på måndag, på annandag påsk, så är returmöte i FA-cupen. Där är Chelsea mot Manchester United på Stamford Bridge. Den matchen börjar klockan 13.30 och visas på TV10. Första mötet slutade ju 2-2 på Old Trafford för några veckor sedan. Och nu är alltså returmöte. Och vinnaren får möta City i en semifinal.
Mm. Sen har vi också i kväll tisdag några sköna landskamper i kvalet. Bland annat, vi har ju förutom kvalet också Slovakien Sverige ska säga på TV3 klockan 20.15. Och sen 20.45 Irland och Österrike, de två lagen som slåss om Sverige, slåss med Sverige om andra platsen, möts i en intressant match på Viasat fotboll som faktiskt kan vara trevligt att titta på, men som nog inte många kommer titta på för att klockan 21.00 på TV10 är Montenegro mot England. En väldigt viktig match i och med att Montenegro leder grupp H med sina 13 poäng och England är tvåa på 11. Så en Montenegro-seger gör ju att Englands hopp om första platsen nästan försvinner. Och de får rikta in sig på att spela playoff. Och samtidigt som den matchen spelas även ju Frankrike mot Spanien i den väldigt intressanta grupp I. Där ju Spanien bara har vunnit två av sina fyra första matcher. I och med att de kryssade mot Frankrike hemma och sen kryssade mot Finland hemma. Och måste ta poäng nu mot Frankrike borta annars blir förmodligen ett playoff även för Spanien, vilket ju vore väldigt sensationellt. De får spela lite press på sig för första gången på ganska länge då, känns som. De har ju glidit igenom det mesta med en klackspark så att säga. Men lite press på dem nu inför kvällens match mot Frankrike. Den går på C More Sport klockan 21.00. Så det är många sköna landskamper. Ja, många sköna landskamper.
Ja. Ja. Ja, men det var väl inte för skam. Och sen så bör det väl tilläggas så att alla svenskar måste dra igång till helgen.
Men det får ni mer om senare i veckan.
Precis som jag nämnde i början av podcasten så kommer vi alltså ha ett litet extra insatt specialavsnitt som helt ska fokusera på allsvenskan och den allsvenska starten. Och det är ju en hel drös med ruggiga matcher redan i premiäromgången. Och ja, det är lite oklart om alla tre kommer medverka då, men det kan ju också komma in en hemlig gäst, vem vet. Men nog om det nu, och nog för det här avsnittet. Innan jag, Måns och Hannes säger säger tack och godnatt för den här gången, så ska ju Hannes precis som vanligt avsluta med ett par välvalda ord. Tack och godnatt.
Tack och godnatt.
Där stod de uppradade. 11 utdömda spelare på 11 mål i någons gräs. Framför sig hade de en kvalfylld match mot världens mest framgångsrika landslag. Ett möte med Spanien på spansk mark. Ett möte med de tvåfaldiga europeiska mästarna och de regerande världsmästarna. Ett lag kryddat av spelare från världens två ledande klubblag. Det finska landslaget visste exakt vad som väntade. 90 minuter exklusive stopptid och konstant försvarsspel. De skulle spela statister med uppgiften att ligga rätt i positionsspelet samtidigt som bolltrollen i rött rullade runt. De skulle freda sitt mål med alla tänkbara medel från de blixtrande spanska insticken. De skulle behöva ta varje chans till andrum så fort tillfälle gavs. Men framförallt skulle de vara tvingade till att klara av allt detta under en hel match. Om de vacklade i pressspelet för en sekund skulle allt vara förlorat. Om de gjorde bort sig i positionen skulle matchen vara över. Om de inte lät sig själva andas med jämna mellanrum skulle orken tyna bort. Domaren satte pipan i munnen och blåste. Amatörerna var nu helt utlämnade mot konstnärerna. Allt de hade att stödja sig mot var en stark vilja och en tydlig matchplan. 90 minuter av kamp väntade. Och som de kämpade. Nu så en ung rumänske domaren blåste över full tid hade Finland lyckats. Så när som på ett nickmål av Sergio Ramos hade man efterlevt sin matchplan hela vägen ut. Att statistiken sedan vittnade om en spelmässig kross spelade mindre roll. Att Spanien hade skjutit 18 skott och man själv endast 4 hade ingen betydelse. Att Spanien hade 19 hörner och man själv 0 vägde lätt i slutändan. I slutändan var det moralen, kollektivet och offerviljan som avgjorde. För samtidigt som en hel fotbollsvärld stod frågan till resultatet och samtidigt som en spansk mediekår krävde svar på fiaskot kunde ett finskt landslag känna sig stolta. De hade precis påmint alla om vad som väger tyngst. De hade påmint alla om att moral slår klass. Tack och godnatt.